Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är sent måndag kväll här när vi sitter och spelar in detta. Det har antagligen hunnit bli tisdag morgon när ni tar in det som är en serieledarpodd. Det blev 3 poäng mot Brighton efter ganska många om och men. Men framförallt också delade poäng på Etihad när City och Arsenal spelade lika på 0. Och därmed är det pole position Liverpool när vi har 9 Premier League-omgångar kvar att spela. Förutom att prata om allt det som hände under söndagen så ska vi väl prata lite om 2 av de omgångarna som väntar. Det är ju dubbla United-matcher. Sheffield torsdag, Manchester söndag som vi blickar fram emot. Och som vanligt, som alltid, ni kan vara lika säkra på det som att ni säkert utsattes för usla skämt den 1 april. Daniel Forsell, han är med mig, så sätt er till rätta så sparkar vi igång ett nytt avsnitt av LFC-podden. Ja, det gör vi, och som sagt, lika säkert som målgaranti från Mohamed Salah hemma på ett härligt, lite halvsoligt stundtals Anfield under gårdagen, så är Daniel Forsell med mig. Hur är läget med dig?
Nej, men det är väl gott tycker jag. Det är ju som du nämnde i lite inledningen här, så tycker jag vi liksom fick ut precis vad vi ville av den dagen. Vi fick 3 poäng, det blev kryss i den andra matchen, men våran insats, alltså det var ju kämpigt liksom. Och sen i den andra matchen så var det ju, det bjöds ju liksom inte på någon superunderhållande fotboll i sig, tycker inte jag. Så att det var så här, det blev perfekt, men det var liksom med, det kändes som att det hade kunnat ges lite mer. Men nu, idag så har man ju landat i det och får sitta jäkligt nöjd med att vi gjorde vårt jobb helt enkelt. Och så är det ju bara hoppas på att alla andra också kan göra det som passar oss bäst.
Ja, och är det något vi... Nu finns det väl brasklappen för att vi eventuellt kommer behöva räkna in målskillnad i slutändan när de här 3 lagen ska skiljas från varandra. Men annars har ju vi pratat väldigt mycket om det där, att det enda som betyder någonting, det är ju de 3 poängen. Och det får ju då helt enkelt se ut hur fan det vill, så länge poängen åker in på kontot. Sen tycker jag väl, om vi går in och bryter ner matchen, att det var stundtals perioder eller delar i vårt spel som var det liksom nästan maximalt högflygande Liverpool-laget, där man kände att allting klaffade och vi öste på med på alla cylindrar och det var full fart. Samtidigt så var det ju stundtals också perioder där man undrar lite om vi var påkopplade, om vi hade rätt attityd eller approach till matchen. Det var ganska svår analyserade över 90 minuter, men den hade ju sannoliken tillräckligt många bra perioder för att vi med råge förtjänade alla 3 poängen i alla fall.
Ja, men det tycker jag, och det liksom färgas ju såklart mycket av att vi släpper in mål efter typ 1 minut och hamnar i någon sorts jaktläge. Det färgar ju också vilket perspektiv man har på insatsen, tycker jag. Alltså hade det stått 0-0, eller som det står lika sen liksom, och vi spelar på det sättet, så tycker jag absolut att vi kommer upp ganska bra i vårt spel stundtals också. Det är väl snarare att man, alltså på ett sätt kände jag sen när vi släppte in målet, så var man fortfarande aldrig riktigt orolig, kände jag, utan det var så här nästan bättre att släppa in ett så pass tidigt mål i så fall, och bara känna att ja, men det är ändå, det är hemma, det är liksom, ja, men som du sa, solen lyser lite, det känns som att det är ett Liverpool som kan göra liksom vad som krävs över 88 och en halv minut då för att liksom göra rätt. Jag tycker att det är, alltså den diskussionen såg jag att vissa hamnade i lite nu efter matchen, så här att men insatsen kanske inte är helt 100 och nu ska vi ändå ut och kämpa på ett par fronter. Men jag tycker egentligen att det är liksom i mitten, alltså, av säsongen.
det är ju lite skärpa egentligen. Alltså ser vi till insatsen så är det ju, alltså Mohamed Salah ska ju ha ett hattrick en vanlig dag egentligen. Det är en, ja, det är en tåspets på Luis Diaz som hindrar att det generellt då inte är ens till och med 3-1. Och vi har ju ett par andra lägen som mycket väl kan bli mål. Så jag tycker ju att vi skapar ju snarare för att göra 4-5 framåt. Sen förstår jag att man inte alltid får den utdelningen. Men, och målet vi släpper till, ja, det är ju en blixt från klar himmel som smäller redan efter en och en halv minut eller vad det är. Och sen egentligen så skapar ju inte Brighton typ någonting efter det. Alltså ett Brighton som vi, som vi ändå, det var väl De Zerbis, det var väl första gången Klopp slog De Zerbi med det här Brighton-laget. Han har väl 3 kryss inför söndagen. Så det är ju, alltså egentligen tycker jag att vi gör utifrån förutsättningen, ja, men en riktigt bra match där resultatet inte borde vara så tajt som det blev.
Nej, men exakt. Sen tycker jag det är så intressant när man snackar om det, just diskussionen huruvida det bara gäller att plocka 3 poäng i varje match liksom. Den, det är ju så här, i början av säsongen så känner man ju att nu skiter vi lite hur det ser ut, vi vill bara komma in i spelet, vi vill liksom ta våra treor. Och i mitten på säsongen så känner man ofta så här, men fan, nu är det så mycket matcher och du vet, det är julschema och alltihopa, nu är det bara viktigt att ta sina treor. Och så när man är med, i alla fall när man fightas i toppen här, så skiter man, alltså nu som du säger, alltså det var ju inte så illa som jag upplever att vissa kanske ville få det att låta, att det var tight eller på det sättet att vi inte var förtjänta av det. Men det är ju samma sak här nu när vi jagar en titel då, så är det precis samma sak. Man är bara där för att ta sina poäng, och jag menar i slutändan så är det ganska sällan man går och analyserar alltså insatserna på det sättet. Om det inte är så att vi, om vi jämför med till exempel ett Manchester United som är nära på att återigen liksom råna Brentford här i detta fallet nu, men som har gjort det under säsongen liksom, där man känner att det verkligen är någon sorts lånad tid man tar sina eventuella, nu blev det ju inte 3 poäng som tur var kanske i deras fall, men alltså det jag känner att vi har liksom inte, det är inte den typen av insatser vi pratar om där vi liksom saknar någonting, utan det som du säger, det kanske är sista lilla skärpan, eller för den sakens skull då, alltså riktigt bra prestationer som, alltså typ Salah har ju nu, det är väl i slutet eller ganska sent i alla fall som han skjuter och den tar någon försvarare på vägen också, men som Brightons målvakt verkligen är nere och gör en enhandare nere i hörnet liksom, som kanske, om man nu ska snacka XG och sådär, uppe någonstans kring 0,95 eller någonting, så att nej, absolut, det var väl snarare så att det kanske var i underkant än någonting annat. Men ack så gött när det såg ut som det gjorde sen på Etihad här efter mig.
Ja, nej, verkligen. Jag tycker att vi har väl, där är ju 2-3 de här liksom, väldigt typiska Liverpool-omställningarna där det känns som att vi, ja, dels det är ju någon riktig jävla fösare till avslut från Salah, och sen är det ju några där kanske beslutsfattandet och vem som egentligen ska ha bollen på sin fot och så vidare inte är optimalt varje gång. Så nej, jag tycker det är ett Liverpool som...
Jag tänkte säga Tierney. Ja, men exakt, Tierney tyckte ju också att han kunde dra lite linjer där, va, till Diaz också. Salah är ju en fantastisk passning, men det var ju 1 millimeter offside, och då kommer inte Tierney släppa igenom det där i alla fall när han sitter på varklockan. Så det är ju också ett sånt läge. Jag menar, om man tar det läget med, där har vi också ett mål då, om man säger så. Så att jag menar, det är klart att det var helt rättvist vi vann där.
Ja, nej, verkligen. Det var väl du som skickade in i någon av våra grupper att David Coate, han kan vara lugn för han har hjälp av Paul Tierney på VAR.
Alltså VAR är ju också så här, alltså nu ska vi absolut inte fastna i det, men jag menar, den linjen som dras där, alltså det här vi har pratat om, det var väl holländska ligan som hade någon så här liten felmarginal.
Margin of error, men det läste jag lite fint. Det har de ju tydligen lagt till i Premier League nu. Alltså nu, det här måste ha varit på den, för om den blåa och röda linjen hade nuddat varandra, då hade det förvandlats till en tjock grön. Så du har ändå den lilla marginal. Men här ska det ju tydligen då till och med vara ett mellanrum. Det betyder väl typ 2 centimeter offside kanske.
Ja, men för känslan i övrigt i alla fall på den var ju att så här, hade du bara valt att dra den, nu kommer jag inte om det, är det Dank eller någon säkert som är där nere liksom, och du bara hade dratt lite närmare han, och så haft, alltså du vet att du kan inte ens dra det på de olika pixlarna i bilden ungefär, så då kan du nästan sitta där och välja, men nu kostar det ju inte oss någonting, så vi får väl den här får vi väl gå vidare ifrån. Vi ska se det som en bragd att vi lyckades med den duon helt
enkelt. Alltså, och David, alltså, så här, nu har jag ju verkligen, nu har jag stora problem med Paul Tierney generellt också, men han ja, jag vet att alltså han kanske försöker ändå vara en bra domare. Alltså David Cote gör, jag tycker han är så usel bara rent. Alltså i det, nu är det ju inga stora beslut han tar, men just hur han men blåser sönder matchen. Han tar, alltså det första gula han tar på Alexis McAllister är ju liksom, vad är det gult? Alltså det är en 50, han löper i kapp honom och trycker till. Alltså det är en ganska fair duell. Där är två sulor från Brighton-spelarna där han gör in i det. Han vill inte ens ta upp, den första är väl Gross. Där ser man tydligt att han vill inte ens pilla på det gula kortet där. Och då är det alltså, det är typ 3 minuter efter att han har gett McAllister det billigaste jävla gula kortet man typ har sett. Liksom. Så det var det här var det med de här små irriterande sakerna när man bara kände att han kommer vi inte, vi kommer i alla fall inte liksom bjudas på saker av ting av David Cote, det kan vi vara jävligt säkra på.
Ja, det värsta tycker jag med en sån domare i en sån här match också är att det är ju Brighton är också ett lag som gillar att spela fotboll och där det går liksom, de vill spela en snabb fotboll och ja, men framåt lutar de, man säger så, även alltså till viss del när de kommer till ett Anfield, de är ju rädda inte och liksom försöka ta sig framåt, och det förstör ju matchen, alltså det förstör ju, om man bara skulle se det med objektiva ögon också, det förstör ju liksom underhållningsvärdet av en sån här fotbollsmatch tycker jag så enormt mycket när du hela tiden får de här frisparkarna på mittplan där det är de här duellerna som skulle, där du egentligen då 50-50 skulle, alltså du kan välja som domare så här, jag kan absolut motivera att jag blåser en frispark och då stoppar jag spelet och lugnar ner lite, eller så låter jag liksom matchen men sätta sig lite, alltså det var inte så att det var något som, du vet det är vissa matcher som är åt det hållet och så är det lite på väg att spåra och då kan domaren börja ta så här, nu tar jag 2 lite enkla frisparkar här för att alla måste bara kyla av sig, och det var inte på den nivån, däremot så blir det ju istället att då tappar ju båda lagen någon sorts rytm, och jag menar det är klart att vi i ett läge där vi har släppt in ett mål efter en minut tappar mer på det än vad ett Brighton gör, att man inte men får komma upp i sitt tempo liksom och hela den biten.
Nej, det är ju guld för dem att det rycks lite i matchen istället. Man kommer tillbaka i positioner och man får andas lite på rätt sida, gruppera sig hela tiden. Så det är ju klart att man hellre vill ha högre intensitet och en match som flödar. Det var ju smått bizarrt med tanke på hur tidigt det där rätt när man var ute på. Träffade några polare, vi skulle ut på puben, kolla båda de här matcherna, du vet, så står de ju lallar i de här jävla servitörerna som inte får rätt på tv-skärmen. Det var allsvensk premiäromgång också, så vet, när de väl slår över till matchen, vi sätter oss ner med bara, då är det ju redan 1-0
på också. Alltså, den är det.
Alltså, ja, men det är så jävla vidrigt liksom. Och det var såklart, den jävla idioten också skojar ju först, typ så här, ja men det har redan blivit mål till Brighton, sen slår han på, alltså, det har han ingen koll på, och sen slår vi över och så är det 1-0. Jag höll på, vi skulle ju mörda den jäveln, men
snart det hamnar man ju också i det att man får abonnera på pubbarna istället. Nu har ju Viaplay lyckats sälja av lite Premier League-matcher här, så snart behöver du varandra tjänst för att kunna följa ligan, så att det blir klippkort på någon pub som löser sändningen i tid istället helt enkelt framöver. Inte missa de här första minuterna. Jag menar, som du sa, allsvenskan, jag menar, vi hade ju våran beskärda del förra året, men vad fan, vi kan skicka behåll pokalen efter 5-1 eller vad det var i premiären. Det var ju spännande typ 10 minuter den här ligan. Så nu, jag tror inte Malmö, jag ska ge mitt allsvenska tipp här mitt i Brighton-Liverpool-snacket, att de kommer inte lämna första positionen på hela säsongen ännu. Nu är den cementerad och klar.
Du sticker ju tyvärr inte ut hakan. Det är väl ungefär det de flesta har landat i. Men vi får se hur den allsvenska bollen slutar. Det var en Mohamed Salah som sagt som till slut avgjorde matchen, framspelad av Alexis McAllister. Där vi pratar om ett billigt gult kort. Jag tycker annars hans match, vi ska även komma till 1-0 målskytten, eller 1-1 målskytten Luis Diaz, men Alexis McAllister måste jag lyfta på någon hög hatt för. Jag tycker han har tagit ett kliv där det var en Dominic Szoboszlai som stal väldigt mycket rubriker inledningsvis. Vi har pratat om en Curtis Jones, vi har i stunder lyft Endos briljans som den här ja, men det defensiva ankaret som vi hittade på någon tysk liten loppmarknad. Men McAllister, om vi tar helhetspaketet och numera då dessutom ganska utslagsgivande, det är ju faktiskt ett par Premier League-omgångar i rad där han har varit involverad även i målproduktionen, antingen mål eller assist. Han är ruskigt bra just nu, Danne, och kombinerar någon form av briljans med den där argentinska grintan också.
Ja, men så är det ju. Han har ju nått den här, alltså han är ju verkligen uppe på den nivån som man hade förhoppningar om att han skulle kunna spela på. Och jag tror att mycket av det att vi inte fick se det till en början, det var ju där att han tog nummer 6-jobbet med, ja, men alltså med all den äran han ändå gjorde det jobbet. Men det är ju inte hans naturliga position, och nu när han ändå kommit in i det, kunnat, alltså han kan lämna den positionen helt, eller vad vi ska säga, alltså han kan lita på att jobbet görs bakom honom, så kommer ju verkligen att utväxlingen på de fötterna har ju man sett. De har ju nästan bytt, alltså han och Soboslaj har ju nästan bytt liksom, vad ska man kalla det, värde ur vilket nyförvärv de var. Det var ju i början kände man ju verkligen att det var Soboslaj som var stack ut och hela det här. Men nu under liksom en lång tid så har ju McAllister både, alltså han gjorde ju det bra även från början, men liksom jobbat sig in i det på ett sätt där han, ja, men som du är inne på, även bidrar med poäng nu. Och det är ju, nej, det är inte mycket att snacka om, tycker jag, att det fortsätter det så här, så närmar han väl sig att han ska vara årets nyförvärv i, alltså om man inte ser till, alltså det är klart att en loppmarknadstysk ska väl ha, en loppmarknadsjapan i Tyskland ska väl ha sina, om man ska ta in alla parametrar, men nej, Alexis är, han är majestic helt enkelt, som vi ju, fan den har försvunnit lite, den där ChatGPT-låten, den får vi väl lira fram här till någon av matcherna i veckan.
Nej, och det är just, alltså jag tycker som sagt dels att han utstrålar ju det här, ja, men den argentinska, alltså mittfälts, ja, men urkraften stundtals. Sen som sagt så vet vi ändå hur briljanta de där jävla fötterna är, och även huvudet och tanken kring mycket han gör. Det är ju 2-3 gånger han hittar Salah med ganska, ja, men, eller inte ganska utan helt fantastiska bollar. Det är väl framförallt en där Salah väljer att avsluta med, ja, men på volley med vänster yttersidan. Han har nog till och med kunnat suga ner den bollen, Salah, för det är en så perfekt avvägd boll från Alexis, och sen att han då hittar fram till det som blir 2-1, men också att där är ett sånt jävla driv i honom. Det, alltså det är ju, jag fattar att det är en lätt egenskap att förälskas i, men man vill ju, alltså för vi, hur mycket spelare än i varenda jävla intervju kommer säga hur mycket de brinner för klubben, hur mycket det betyder för dem att spela i tröjan, så det enda vi supportrar egentligen sen kan hänga upp alla de orden på, det är ju hur det ser ut när du är på planen. Det är ju en diskussion vi har haft om, ja, men en sån som Trent, en Van Dijk, alltså där de snarare kanske spelar i, ja, men med en arrogans, och sen, jag ska inte ta något egentligen ifrån dem hur mycket de bryr sig och vad de vill, men i en sån som Alexis, på samma sätt som med, ja, men Darwin Nunes till exempel, att det bara skriker hur mycket de vill att det här laget ska vinna en fotbollsmatch. Och det ja, men är ju såklart lättflörtad för den, ja, men delen i spelares spel. Och när vi nu vet vad vi går in i för period av säsongen, när vi vet som sagt hur jävla viktiga de här 3 poängarna är, då ska du jaga ett vinstmål mot Brighton. Då vill jag att alla spelare ska se ut så som McAllister ser ut under i stort sett hela matchen igår.
Nej, men så är det ju. Det syns både på sättet om, alltså på viljan, men även sättet på kvaliteten i fötterna, tycker jag. Och jag menar, vi har ju, det snurrade ju mycket tweets och sådär efter matchen. Nu gick vi upp i samma poängskörd som vi hade på hela förra säsongen här, med 9 matcher kvar. Såklart att vi leder ligan, det är ett helt annat läge än vad det var förra säsongen också. Men jag menar, vi har med de bytena i truppen vi ändå har gjort, alltså ett helt nytt mittfält som vi har pratat om här tidigare under säsongen. Det är ju egentligen vårt ordinarie mittfält sett till, ja, till hur det ser ut idag. Det är ju alla 3 nyförvärv här. Och jag menar, vi, alltså på det sättet, vi ändå har våran målvakt borta, vi har minst halva backlinjen, men absolut, ja, men det är ju 3/4 alltså, ja, det är ju Van Dijk igår som var kvar egentligen av hela, av allt från mittfält och neråt liksom. Så jag menar, där har du också ganska mycket färskingar. Du har några som har, ja, men Posken Tera återuppstått, som en Joe Gomez till exempel. Och jag menar, det är bara vart vi är någonstans i ett läge där det vi ju trodde att Klopp liksom signade på lite längre för en ombyggnadsperiod på kanske 3-5 år, eller det var liksom det Klopp 2.0, och mycket vi har fått ut så fort av det, och det är ju bara att verkligen lyfta på hatten. Och det tycker jag man märker på det du är inne gällande Alexis, gällande en Darwin till exempel, hur viktigt det också är att få in den typen av spelare, att det handlar ju inte bara om att få in kvalitet, alltså de dyraste spelarna som har bra fötter, gjort mål i någon annan liga eller sett flärdiga ut liksom för scouterna, utan det handlar också om att få ihop hela den här helheten och till syvende och sist också få in dem som faktiskt, ja men verkligen, verkligen vill det här. Jag tycker man såg det lite i, alltså matchen, det tycker jag du ser i matchen efter våran där med, mellan City och Arsenal. Nu är det helt olika lägen så sett, och lite sådär känslan såklart, huruvida man ska gå för det eller inte. Men jag tycker du kan se på lite olika spelare i den matchen hur mycket det också betyder för dem kontra vad det gör för vissa andra liksom. Och det tycker jag, att får vi ihop den helheten i vårat lag, så ja, men då blir du, då får du den här lilla extra procenten i de avgörande lägena. Och det är bara att kolla på den här säsongen, hur många uddamålsegrar vi har, hur många gånger vi har vänt såna här, inte så här när vi har släppt in kanske efter en minut just, men alltså där vi har vänt underlägen, där vi vinner med uddamålet och sådär. Och det ligger ju jäkligt mycket i inställningen och viljan, och liksom verkligen, ja, men se till att hela det här jäkla kollektivet ska få det som de tillsammans kämpar för att förtjäna.
Ja, och med en sån som vi kan lämna McAllister sen, men jag tyckte du sa det bra egentligen i början av det resonemanget du fortsatte på nu. Det är ju inte bara att han visar det i form av passion, det är att han skruvar lite på sitt spel utifrån, okej, står det, leder vi med 1-0, då spelar vi på det här sättet. Är det lika, då spelar vi på det här sättet. Ligger vi under, ja men då spelar vi på ett annat sätt. Då kopplar vi, alltså då skruvar vi på lite desperation i en fotbollsvärld där allt ska vara så satans jävla metodiskt. Och typ vad en förutsättningarna framför dig är, så ska du typ spela likadant om vi går till exempel Etihad och hur Manchester City bara spelar. Sen vet jag att i 99 fall av 100 så kommer det leda till att de säkerligen vinner fotbollsmatcher ändå, men jag tycker det är häftigt med McCann, hur han vrider lite på de där olika reglagen. Alltså, det blir lite rakare spel när det är det vi behöver. Det är ju, alltså jag tycker det blir liksom ingen slump för mig att det är han som hittar fram till Salah, för han var den som ville sätta den bollen väldigt tydligt, väldigt länge under matchen. Det är ingen slump att det var han som hittade Darwin Nunes mot Nottingham när vi avgör i 99:e minuten, för han är den som letar den bollen då, för att man spelar med en viss desperation. Och jag tror det kommer vara viktigt att ha det med sig in i det spelschema som väntar. Annars var det en Luis Diaz som vi nämnde, som om det inte vore för då ett par millimeter hade varit tvåmålsskytt, men viktiga 1-1 målet såklart. Och han, ska det våras lite för Diaz, eller? För det känns ändå som att han är väl ändå en av dem. Alltså Gakpo har ju absolut varit den som har fått ta lite skit, men där man känner att Jota gjorde ju succé när han var inne. Darwin har väl fått någon form av återupprättelse hela den här säsongen. Mohamed Salah är Mohamed Salah. Luis Diaz är väl den vi saknar att ha en sån stekhet 7-8 matchers period ifrån. Det hade inte varit helt fel om vi fick den nu i vår.
Nej, men jag tycker verkligen att han har tagit ändå ganska, alltså han har tagit ganska stora kliv tillbaka mot den gamla Luis Diaz nu under våren, och alltså denna sidan årsskiftet, om man säger så, jämfört med hur det såg ut när han kom tillbaka från skadan. Alltså det är väl det som har saknats det sista, har väl varit just slutprodukten. Jag menar, vi har haft ett par matcher där vi har pratat nu om, alltså det är ju bara under de senaste veckorna egentligen, hur enormt mycket han liksom har gjort för laget, hur mycket han löper. Och jag menar, ta City-matchen till exempel, där liksom han, ja men han har nog bra löpmeter på sin GPS efter matchen liksom. Men tar du målet separat igår, så tycker jag att det är också så mycket Diaz i det där. För det är det här att han har gjort grovjobbet nu det sista, och liksom han tar den, alltså tar han då den löpningen emellan där, även fast det blir lite styrningar och sådär, och lyckas tåa in den liksom. Alltså det går lite, det är lite det han behöver, alltså det behöver gå lite åt rätt håll. Ja men exakt, för det är ju det som han kanske saknat nu. Jag menar, han har ju kommit till lägen, han har bidragit mycket och sådär. Då har det varit precis det sista, alltså slutprodukten som har saknats. Och det är ju det som han egentligen, i den positionen, man jämför honom med en Sadio Mané till exempel, man jämför han med en Diogo Jota, alltså man, och sådär. Och då är det ju kanske det som han saknar kontra de andra. Sen har en helt annan typ av spelare så sett, och gillar ju mycket mer att ha bollen vid fötterna och sådär. Alltså en Jota är ju mycket rakare och bara kör liksom spåret rakt in mot mål istället, transporterat så. Men det tycker jag ändå att Diaz har fått ut mycket mer det sista. Och då är det ju, alltså det är ju bara att ta då att, ja, nu som sagt, för med hänsyn till ett par millimeter där, men då sitter ju den i mål. Alltså det känns som att sådana lägen, så känns det som de inte ens kanske behövt kolla offsiden alltid innan, för att då har bollen legat utanför istället eller sådär. Och ja, det känns som att vi kan få ut lite mer av honom fortfarande, men vi fick ut väldigt mycket i den här matchen. Och det är väl det som vi, alltså vi vet ju vilken fotbollsspelare och vilken kvalitet det finns i honom. Sen var det ju en ganska lång period här egentligen, från att han kom tillbaka till, som sagt, strax efter årsskiftet kanske, där man verkligen ifrågasatt om man kunde få ut Gakpo. Var istället inne och gjorde lite kassare, hängde lite bollar på andra sätt i och för sig då, men sen fick han ju lite återupprättelse tycker jag nu. Det är ju inget snack om att det är han som är givande i alla fall, och det är väl lika mycket han som cementerar som Gakpo själv egentligen har spelat sig bort. Men med Jota tillbaka så är det klart att då är det en ekvation som ska lösas där framme då, men riktigt skönt för honom. Man såg ju också, på tal om det här med känslor, hur mycket det betydde för honom när han fick sätta den.
Ja, nej, verkligen.
Trodde att det var bortblåst för offside först, för att han var så jävla glad så han bara boxa. Jag vet inte om du tänkte på det i pubhetsen.
Jo, jag trodde också att han hade tittat liksom ut och blivit förbannad.
Ja, exakt.
Men det var ilska.
Två gånger boxade han typ i luften, så han bara, fan också, det var offside då. Så bara, han...
Men får säga, typ efter målet, då gör han typ fingrarna upp i luften.
Ja, exakt.
Så då fattar man, okej, det var målgest. Det var bara lite, det var väldigt argsint målskydd.
Ja, exakt.
Ja, jag är helt med dig. Jag tycker också det, och det är kanske egentligen inte den här matchen, men med tanke på vad du var inne på med hur vi faktiskt har, alltså mittfältet, det valde vi ju inför den här säsongen att bygga om försvarslinjen, om vi tar de senaste veckorna, eller stora delar av hela säsongen egentligen, med tanke på att det har varit olika skador. Andy Robertson med liksom, han har haft 2-3 olika frånfällen. Trent, samma sak där. Matip försvann tidigt, vilket gjorde att en Kwanza var tvungen att börja roteras in. Kelle här som nu spelar istället för en Alisson Becker också, och lär behöva göra det ett par veckor till. Det måste ju komma sig. Jag tycker att det är väldigt skönt att vi aldrig har behövt skylla på det eller sitta och använda det som bortförklaringar. Men när du hade man inför säsongen sagt att nej, men när vi går in i april, då kommer vi leda ligan, och vår femma där bak, det kommer vara Van Dijk som leder den. Sen kommer han alltså ha Jarrell Kwanza, Conor Bradley, Kevin Kelleher och Joe Gomez runt sig. Det är ju spelare vi inför den här säsongen inte hade räknat med att kunna räkna med, så att säga, till någonting, och att de faktiskt är så självklara. Det är ju helt rimligt att vi ser ett kvalitetstapp med Keller istället för Alisson till exempel. Att vi kan sakna delar från Trent spel, men Bradley bidrar samtidigt med något helt annat. Men jag tycker i det här, och Conor Bradley fick sin stora hype och det fick han med rätta, men att Jarrell Kwanza, ja, men vecka in och vecka ut när det behövs spelar med en sån självsäkerhet bredvid Van Dijk, det... Alltså, Van Dijk ska vi verkligen inte förringa i detta, för han måste ju lyfta. Det är ju han som uppenbarligen får enheten att fungera. När man jämför med ett Arsenal, man pratar om den solida defensiven de har, där de i stort sett har byggt det på samma femma nu över mer eller mindre 2 säsonger, även om såklart Raya kom in inför denna. Men att Liverpool har ett faktiskt så i förhållande faktiskt bra försvar, och där Jarrell Kwanza tycker jag sticker ut så mycket. Jag tycker det är inte ofta vi kanske stannar i den änden och lyfter fram det, men jag tycker det är på sin plats.
Alltså sett till ligafotboll så hade jag ju inte gissat att de gemensamt skulle göra över 200 minuter i alla fall på säsongen. Och det hade varit Joe Gomez som hade gjort 199 av dem, och Conor Bradley hade kanske fått ett inhopp i omgång 38 eller någonting. Men det är klart att Kalle är ju en sån, den är ju inte... Alltså det är ju ingen som är självvald från början om man säger så, men Keller är ju alternativet som vi i alla fall vet om. Sen har ju de andra har ju lite kommit, alltså en Kwanza till exempel som varit aktuell egentligen under hela säsongen, i och med att det har varit både Matip och Konaté och något Van Dijk frånfälle också där... Han liksom har matchats ut och in. Jag tycker att tittar du på en sån spelare så är det ju, det är ju som du är inne på där. Alltså såklart att Van Dijk har sin roll, och den kan man verkligen inte förringa i hur mycket, eller hur viktig han är för den backlinjen. Men alltså att spela är samma sak för Kwanza till exempel då, som mittback, att gå in, och det gäller ju de andra med egentligen, men att då spela med Joe Gomez till vänster och så har du en Conor Bradley till höger och så dessutom en Kelle här bakom dig, du har inte Alisson, alltså det är en väldigt stor skillnad på att han skulle gått in med Trent, Robertson, Van Dijk och Alisson istället. Nu spelar ju han och de andra, såklart du kan ta samma resonemang på precis vem som helst av dem egentligen, men spelar ju också tillsammans med en helt nykomponerad backlinje med andra spelare som man inte hade, heller hade förväntat sig att spela. Och jag menar att vi kan titta på, jag menar det var ju det här vi tittade på som inte fungerade för ett par år sedan när vi hade alla de här mittbackskadorna, och framförallt var ju Van Dijk då borta hela säsongen, och det visar ju kanske nu mer än någonsin hur mycket just hans roll i det hela liksom var ett stort problem. Jag menar att kunna sitta som ligaledare med 9 matcher kvar, om vi bara skulle liksom kolla på så här vilka spelare som har varit borta, vilka spelare City eller Arsenal, men framförallt City kanske har haft tillgängliga. Jag menar, du kan ju ta det framåt i banan med Salas. Det är ju 10-12 matcher han har bränt under säsongen liksom. Och nej, det är ju ett sånt. De ska ju ha exakt all den heden. Och den heden på ett annat sätt än vad vi gillade att Nat Phillips och Rhys Williams liksom kom in och stångades när situationen krävde det av dem. Men de liksom, det var så här, hålla oss ovanför vattenytan på ett helt annat sätt. Och vi lyckades knipa en tredje plats blir det väl till slut. Men jag menar, här snackar vi om att du ser ju inte ens ett kvalitetstapp i backlinjen just nu, och det är ju något helt, alltså det är något helt enormt. Sen så vi inne på något läge hade kanske Alisson räddat en boll som Keller inte hade gjort, men nu efter att han ändå fått spela kontinuerligt så är det ju inte jättemånga situationer och jättemånga mål där man ändå känner att det kanske hade spelat så stor roll. Sen såklart att lägen hade kunnat arta sig annorlunda, men som igår till exempel, den är ju bara, det var som du sa, blixt från klar himmel, det är bara Welbeck får en drömträff, och det är ju ingen som, inte en keeper i ligan som ligger och sträcker sig där nere i hörnet liksom.
Nej, absolut inte. Och jag tycker, och kanske just det, alltså att Liverpool, att man inte ser någon skillnad på oss, att vi inte har behövt man hade kunnat tänka sig en värld där vi, på grund av då att vi behöver göra alla de här förändringarna, hade behövt ombalansera laget någon annanstans. Om det skulle vara att sitta med 2 defensiva mittfältare till exempel, för att vi måste täcka upp för en Conor Bradley på ett sätt som vi normalt sett inte hade tänkt att vi behövde göra för en ytterback. Men utan, alla har ju verkligen axlat, ja, men den rollen med den arbetsbeskrivningen som är kopplad till den. Dessutom alltså, på vissa ställen twistat det lite och gjort det ännu bättre för att sätta sin egen prägel på det. Och det är med så mycket självklarhet alla som kliver in i det där Liverpool-laget fortsätter att spela. Och jag kikade lite här i morse, jag såg att om det var, jag tror det var en lista på de senaste 20 åren eller någonting, då är det alltså 17 av 20 lag som har haft ledning i Premier League-tabellen, Danne, med 9 omgångar kvar. De har gått hela vägen och vunnit ligan. Hur mycket tror du kommer att avgöras i det där racet på söndag när vi åker till Old Trafford? Hur viktig är den brickan i allt det som väntar under våren?
Jag sprang ju förbi precis samma lista där, försökte skapa lite hets där kring säsongen för 10 år sedan, men det har inte funkat alls faktiskt, just att Chelsea-fansen sjunger om Gerard när det var de själva som ledde med det här, de här den, förutsättningarna.
Den liksom. Har man ju koll på, den är så otroligt rolig faktiskt, att de pratar om att vi bottlade. Liverpool vann vi 15 av typ 17 matcher fram till att vi hade ju en tuffare avslutning med de 2-3 sista. Men innan dess så är det ju vi som äter i kapp allting och petar egentligen då först ner Chelsea. Vi petar ju ner City och sen orkar vi inte hela vägen hålla emot det.
Nej, men exakt så. Sen är det ändå det största som har hänt i Chelseas historia, att Gerard halkar mot dem. De vinner den matchen men slutar sen 3 bakom oss liksom. Nej, men den hetsen gick inte igång. Det var inga... Nej, känner ni några Chelsea-fans så ber de men vänta till nu börjar ju jobbet här igen efter påsk. Man har haft lite tid nu, så tagga in mig till helgen igen, så tar vi upp diskussionen då. Nej, men det är som du säger, alltså det är klart att tittar man på den statistiken och jag menar lite vad som väntar i helgen här, så är det ju alltså lite som vi snackade väl om det här, tror jag, kring efter FA Cup-matchen, att United hade ju inför FA Cup-matchen fanns det 2 matcher kvar på Uniteds säsong som ändå spelar lite extra roll, och det är ju de 2 mot oss. Jag menar att de kan potentiellt försöka och förstöra, alltså det kommer ju inte enskilt, nu skapade vi oss litet manöverutrymme igår såklart, men det kommer ju inte helt kunna, de kommer inte kunna avgöra i alla fall att det förstörs, men de kommer ju vilja sätta alla käppar i hjulet de kan. Av det man såg i lördagskväll blir det ju nu, var ju matchen där, så ska vi ju inte behöva vara så rädda för United, men det trodde vi ju inte till det här FA-cupmötet heller. Och jag menar, det är ju hela den här grejen att det psykologiska spelet är att de möter ett Liverpool på hemmaplan och vill inte liksom skämma ut sig hur man än gör. Och det, vi pratar ju mycket om det, att de har ju faktiskt gjort det flertalet gånger nu de senaste åren och har väl ett det är väl liksom ett mål på hela säsongen nu ungefär, att det de har en placering de ska komma, de har lite så här olika i cuperna de ska komma och sen får de inte skämma ut sig mot oss. Men det är den här matchen man är mest nervös för, även om det säkert finns anledning och var nervös för andra matcher vad det lider också. Men jag är mer konfident inför torsdagens match hemma mot Sheffield United än mot United på söndag sen.
Ja, och den nu spelar ju i midweek här, så är det ju, har ju Arsenal och ju Luton på hemmaplan. Manchester City däremot har ett Aston Villa som har sprattlat liv i sig själva lite här igen och behöver fortsätta ta poäng för att i alla fall hålla Tottenham tills vidare bakom sig på den där fjärde, femte platsen. Nu tyder ju mycket på att femte platsen ändå kommer att generera Champions League-spel framåt, men Aston Villa vet vi ju kan störa de bästa lagen. Sen har ju Arsenal Brighton på bortaplan i helgen, så där finns ju potentiella poängtapp om man tänker att City ändå får lite tuffare mot Villa, Arsenal som har Brighton borta till helgen, vi då har United borta, medan City, de har ju för sig Crystal Palace, har varit lite buggigt in för dem, Crystal Palace genom senaste säsongerna. Vi hade ju 2-2 i höstas, men det kommer Liverpool ur den här veckan med 6 poäng, då har vi 7 omgångar kvar och Då vi ska inte lägga någon champagne på kylning, Danne, för det är en lång och krokig jävla väg in i mål. Men det är klart att vi skulle kunna koppla ett grepp, och så nu också. Nu har vi gått ner hos spelbolagen till att till och med vara oddsfavoriter. Det har ju även när City har legat i ungefär samma poäng härade som oss själva, så har ju ändå City hållits som klara favoriter. Men att vi är 3 poäng före dem och dessutom har 5 poäng eller 5 måls bättre målskillnad, det gör att marknaden där ute säger att Liverpool är favoriter till titeln.
Ja, men så känns det väl också, eller det är väl helt rimligt tycker jag med tanke på de schemana som vi har. Ja, det blir jävligt spännande att se vad Aston Villa eventuellt kan göra mot City, annars tycker jag ju att de kanske har det mest fördelaktiga schemat om man tittar oss alla lag emellan då. Men då är det ju så som du säger, har vi 3 poäng nu och målskillnaden för oss och eventuellt förhoppningsvis någonting extra att prata om efter de här 2 kommande omgångarna nu, så nej, då kan vi sitta i en enormt trevlig position här. Jag vet inte, vad kände du där igår om du hade fått välja pest eller kolera där när de jagade i slutet? Hade du, är det Arsenal-mål till 100% då? Om du inte fick välja krysset nu såklart, det var ju helt optimalt. Men Arsenal eller City i gårdagen med tanke på utgångsläget där?
Arsenal-mål i så fall, absolut.
Ja, det var det jag kände med. Det viktiga är ju alltid att City, det har väl vi sagt i ett antal år nu, det är ju riktigt hackigt.
Ja, men vi har ju
det viktiga att City inte tar poäng liksom. Ja, men det, exakt.
Så det man tar allt, de få chanser det ges till att City tappar poäng, då vill man att det ska vara så. Men Arsenal har ju också på pappret i alla fall ett lite tuffare schema. De har väl också att de åker till United borta. De har ju Tottenham i derbyt på bortaplan till exempel. De har Chelsea hemma och Chelsea är vad Chelsea är. Men på samma sätt som vi möter ett United så är det ändå ett London-rivalmöte som de ska upp i. Och som sagt, någon lite halvlurig bortamatch. City, de har ju en match mot Tottenham som inte är planerad än så länge. Men lite, och de har ju faktiskt tenderat att ha ganska svårt mot Tottenham. Nu är den också i London, den matchen som väntar, och mycket möjligt med tanke på om City går långt i, ja men dels tar sig vidare sista steget i FA-cupen, dels har fler Champions League midweeks som ska in, så börjar det bli ganska tajt med spel utrymme för dem att lägga in den där Tottenham-matchen, så det skulle ju kunna komma i ett läge som passar City ganska dåligt. Så alltså, jag ska inte säga att vi griper halmstrån, men det är klart att man försöker se möjligheterna som i alla fall öppnar upp fler dörrar för Liverpools möjligheter.
Ja, det är så gött. Vi snackar om det med det tajta schemat där med Europa League och FA Cup och allt vad det var de får lägga den. De slänger in den så att de kör sista ligaomgången och så är det Spurs City sen en och en halv vecka senare, så får vi vänta och se liksom. Ja, det, jag tror bara, och fira i kavaj sen.
Jag är rätt säker på att så länge går City vidare till så att de ska spela semifinaler i Champions League i alla fall, då är det bara den sista midweeken som är ledig. Alltså att man mellan då omgång, det som på pappret är omgång 37 och 38, så får man slänga in den där också. För jag sa, det är Liverpools, går Liverpool vidare i Europa League så är det vår enda lediga veckoomgång på hela våren. Så det är ju där i så fall Tottenham mot City trycks in, och att få, då har de, kommer de från typ två kanske stentuffa semifinaler, förslagsvis gärna mot Arsenal, tycker jag hade varit helt perfekt om de går upp mot varandra och tar musten ur varandra ännu mer i Europa, och sen ska de då avsluta med typ tre Premier League-matcher på 7 dagar när de kommer från ett ganska redan då hektiskt schema. Och känner man då kanske att man, skulle Liverpool hålla kommandot lite, alltså fortfarande vara typ 2 poäng före, det kan dessutom vara att de då har en match släpande, så Liverpool skulle kanske ha spelat en match mer och ha 5 poäng mer. Till slut så är du inte lika taggad, så det är ju bara, alltså, där kan vi ju landa i alla fall. Det är ju för Liverpool att se till att göra jobbet hela tiden i alla fall och koppla det grepp man kan koppla.
Ja, men framförallt nu efter gårdagen och resultatet på Etihad, så är det ju, nu är det ju verkligen egna händer. Jag menar, det har ju, vad som vi pratade om även innan vi skulle möta City, så har det ju varit där med tanke på vad vi kunde göra i en sån match och sådär. Men nu är det bara att konstatera att det kommer fortsätta vara att ta en match i taget och titta på vad som presteras på de andra sidorna. Men jag tycker också, du nämner ju en intressant aspekt där. Jag menar, visst, vi har också Europaspel och vi ska ner till Italien här i returmötet sen, eller i andra mötet mot Atalanta med, men jag menar, det är ju ändå, det är lite något annat tycker jag också, alltså det är klart Champions League, vi vet vad det betyder för City, tar de sig vidare där och sådär, ja, det är mycket sådana psykologiska aspekter tror jag som kan komma och spela in sen, på samma sätt som jag tror att vi tror inte att vi kommer hamna i den situationen att vi behöver fundera på om vi ska vaska en Europa League eller inte, men jag menar, vi hade ju gärna gjort det för att kunna pumpa in liksom allt vi kan i Premier League istället. Nu tror jag som sagt, med tanke på att vi ändå inte tog oss vidare heller i FA-cupen, så blir det ju lite enklare spelschemamässigt. Men nej, det ska vi väl inte hamna i. Men det är ju i alla fall så att jag tror att de spelar ju i Europa på en annan nivå som både tar lite jobbigare för dem i vilka lag de kommer och möta nu till en början, och sen också såklart i vilken dignitet det har om man väl skulle behöva hamna i situationen att man eventuellt behöver rotera någon på grund av det här schemat. För du nämnde väl det även förra veckan, tror jag, att det är ju samma som sagt för Liverpool, att det är ju egentligen bara den veckan som är en ledig vecka. Om vi ska spela en Europa League-final till slut, så är det ju liksom 2 matcher i veckan annars hela vägen in i mål här. Och det är ju speciellt, man märker ju redan nu tycker jag på både hos oss och hos andra lag. Jag menar, vi har ju haft våra problem med skador, men tittar man lite på hur det ser ut i andra lag, sitter ju Akea som gick ut där i första, så du vet, du har hela tiden spelare som faller ifrån liksom. De försvann ju i landskamperna här nu. Jag menar, du har mycket av de här förslitningsskadorna liksom som börjar och alltså som alltid kommer i slutet på säsongen. Men jag menar, ska du dessutom då in i högintensiva matcher 2 gånger i veckan och spela liksom för både eventuellt en Europatitel och en ligatitel, då kommer det ta ut sin rätt till slut. Jag menar, då är det ju viktigt i vårt fall att vi har spelare som nu verkligen har kunnat steppa upp, men att du också då kan behålla, som du säger, det sista lilla fokuset om du känner att andra lag börjar dra ifrån helt enkelt. Så nej, det är... Fan, när vi sitter här igen så kommer det att kunna tända riktigt mycket. Alltså. Det är de här 2 matcherna
fan.
Nu.
Ja, och det räcker ju alltså också det här, får du... Ja, men när en spelare, även om det är en mindre skada och missar så att kanske 3 veckor, ja, men det är ju halva kvarvarande delen av säsongen, och det är ju typ 6-7 matcher du kanske missar, så plötsligt så kan ju små skavanker ställa till väldigt stora problem. Och där är ju Liverpool peppa, men förhoppningsvis i en lyxig situation där det istället kanske åtminstone kanske vecka för vecka, till och med match för match stundtals här, så kan det vara ytterligare en spelare till in istället som vi fyller på med. En Trent som snart är tillbaka, en Curtis Jones som snart är tillbaka, en Robertson som det inte var så allvarligt kring som kommer tillbaka, en Diogo Jota som potentiellt skulle kunna komma tillbaka, vara en, ja, men en joker här under sluttampen också, och kanske krydda det med att Alisson Becker kliver in och kan stå de 3, 4, 5, 6 sista matchen också. Så det, vi håller tummarna för att Liverpool har en väldigt, väldigt bra vår framför sig. Vi ska blicka lite mot det som väntar i veckan. Jag tänkte bara att vi snabbt kanske får ta ett varv kring den nyheten som kommer att inleda påskhelgen annars, att Xabi Alonso väljer att stanna i Leverkusen nästa säsong också. Har ju varit, ja, men oavsett han har velat eller inte, direkt kopplad till Liverpool, oavsett hur mycket egentligen ja, men det har legat i spekulationerna, så känns det väl bara som att den stora röda supportermassan drog upp massa likhetstecken till att det där var lösningen. Har du reflekterat något eller tänkt någonting? Vi hade ju en som gjorde audition på Anfield igår med en De Zerbi, men annars att Liverpool, åtminstone som det då ser ut eller har sett ut utifrån, eftersom vi har tänkt vissa av oss att Xabi Alonso skulle vara det självklara alternativet. Har du tänkt någonting på Liverpools tränarframtid efter det beslutet?
Alltså i ärlighetens namn inte supermycket mer än att man konstaterar att det är klart att det hade varit en bild som man har romantiserat. Man hade inte tyckt illa om att Xabi Alonso istället hade valt att säga att han inte hade förlängt det där kontraktet, utan säga att vi får se vad vi, att påskallen hade börjat med att han säger att jag kommer inte vara kvar, men vi får se vad det blir. Då hade jag haft lite mer positiva vibbar kring det liksom, men inte, alltså känner inte att jag, det är så mycket kring liksom det här med att Klopp, att det är sista, alltså i vilken position vi är och att det är hans sista race här nu, och så blir det ju så pass mycket fokus på vad vi istället ska lyckas med den här säsongen, sett till att det var väl ungefär så här att jag bläddra förbi det och tyckte så här att det var ju jävligt trist, för att det hade man ju, det är ju som du säger, man hade ju kanske målat upp en, alltså jag hade ju i stort sett känt att ja, men det här lär väl kunna hända utan egentligen något belägg för det, så kanske många supportrar har målat upp situationen väldigt mycket, ja, men större och säkrare än vad det någonsin har varit egentligen, bara för att man känner att det är så många stjärnor som står rätt i att han skulle komma till ett Liverpool, men inte reflekterat något i vem som det skulle bli istället, utan kanske bara en liten kort stund igår kände att jag inte ville att det skulle vara De Zerbi i alla fall. Jag vet inte var sympatierna ligger.
Jag har väl egentligen aldrig, jag har aldrig varit helt nere i De Zerbi-båten, och tycker väl att det tenderar ibland till att vara en viss naivitet i sättet som, ja, men som passerar gränsen för vad jag känner att mitt hjärta skulle hantera, och att det har tenderat att ibland också innebära att man ryker på ett par rejäla plumpar. Och tror jag att spelarmaterial i Liverpool eller en annan storklubb hade kunnat se till att det inte hade blivit på det sättet som det har blivit ett par vänder med Brighton, men jag var inte heller, alltså jag har nog inte heller på något sätt räknat in Alonso. Jag har också tyckt att egentligen Real Madrid-spåret för honom var kanske tydligare och klarare. Det är ett snuskigt jävla lag Real Madrid kommer att ha med de värvningarna som ser ut att trilla in, och jag tror också för Alonso att det fanns mycket lättare att ersätta en Ancelotti där alltså, det är ju, alltså, där vinkar vi ju bara av en gammal gubbe med all respekt med sina vita nästyrkar, och så tack för att du har tagit oss till typ 7000 Champions League-finaler, för det är så det funkar i Real Madrid, bara så att du utvecklar fotbollen eller får fansen att känna någon kärlek eller inte. Men att ersätta Jürgen Klopp i Liverpool, jag vet inte om det hade varit, alltså det är smart av Alonso att välja en annan väg i alla fall, så jag har full förståelse för honom. Sen vem eller vad Liverpool väljer till slut, det får vi återkomma till, och det är inget jag tänker, det är inget som håller mig sömnlös i alla fall på nätterna.
Nej, men exakt, jag tror nu brände väl du i alla fall den diskussionen som de hade lite i studion inför matchen igår, i och med att du var på språng mot puben och försökte ratta in någon kanal där istället. Men Erik Niva bland annat pratade om det i just på De Zerbi-spåret då, att finns det finns det till exempel en karriärsväg där han kan välja på till exempel hoppa in i ett FC Bayern, eller du vet, du har en liknande i alla fall coach som skulle vara aktuell för Liverpool-jobbet och du kan välja mellan det och till exempel Bayern München eller något sånt då, så är det just där att ersätta Klopp är ju så mycket mer än att bara ersätta liksom en fotbollstränare och någonting. Du ärver ju dels liksom hela, bara det här som vi har snackat om, hela systemet och hela Klopp och så, och sen är du hela människan Klopp och hela förhållandet med supportrar. Alltså du har ju en, du kommer ju en så enormt mycket, alltså kanske inte högre kravbild på dig än vad Bayern München är, ju så här, du ska vinna ligan och Champions League, annars kan du dra igen. Så att jag menar, kravbilden fotbollsmässigt och sportsligt, den, det är ju lite som du likställer med Real Madrid där. Det är liksom så här, du ska ta dig till dina Champions League-finaler. Men i Liverpool är det ju, det är så enormt mycket mer jobb, känns det som, för att liksom skapa, att du ska skapa någon sorts liksom samma roll eller samma förhållande med både supportrar och klubb som Klopp har lyckats göra.
Ja, och eftersom vi inte sparkar en tränare, och det är, alltså snarare är vi chockade och tagna på sängen av att vår tränare väljer att lämna, så känner man inte att man vill in egentligen en tränare som ska förändra någonting. Nej, alltså den här tränaren ska bara kliva in och, alltså, jag vill säga att vi ställer ut det här i ett 4-3-3 igen och spelar exakt så som vi alltid har spelat, och vilken av alla de här, ja, men om vi säger de nya tränare med all sin jävla process som ska bearbetas och hur man ska, går in och förvaltar och förädlar, de kommer vilja förvandla snarare, kanske min känsla. Så vi får se vad det landar i. Men vi har en vår kvar med Klopp först, Danne, och först ut som sagt dubbla United-matcher torsdag söndag. Tänker du att det måste roteras en handfull här mot Sheffield hemma, och tror du att Klopp tänker i de banorna också?
Alltså mer sett till att det är torsdag söndag än att det var att vi spelade igår, om man säger så, men jag tycker väl att det finns alla anledningar att kanske fundera på mot ett Sheffield att vi i alla fall kan vila några från start, om det är så att, nej, men att man fysiskt sett känner att det behövs. Jag tror att det är på söndag som vi ska ställa ut hela det tunga artilleriet, men sen jag tror samtidigt vi ska inte underskatta, alltså Sheffield är väl egentligen det sämsta laget i hela ligan just nu, tycker jag. Nu tog de ju en poäng i helgen.
Nu sticker jag ut hakan
den här gången heller. Tog ju ändå poäng i helgen och var ju faktiskt väldigt nära på att ta 3 poäng. Eller borde ju ha tagit sina 3 poäng mot Fulham där. Men sen är det väl, alltså grejen är så här, jag tycker ibland att vi tenderar till att ha känslan att vi inte lyckats så jävla bra mot de lagen ändå. Jag menar, vi har ju vårt Nottingham sen liksom förra säsongen och så vidare. Alltså vi får liksom inte underskatta dem och tro att vi bara ska göra något enkelt av det. Men däremot att vi skulle kunna rotera in ett par spelare, det tror jag väl absolut. Och förhoppningsvis, som du var inne på innan, så kanske vi har ett par stycken som är tillbaka och om inte annat kan sitta på bänken och få sina minuter och liksom matchas in nu inför den sluttampen som vi har här under våren. Jag vet inte, vad känner du kontra laget igår att vi skulle kunna göra till på torsdag i så fall?
Nej, jag vet inte. Framförallt, alltså, Klopp har ju pratat jävligt mycket snarare om, ja, men behålla momentum, spelare. Vi har ju suttit förbryllade och tänkt att, alltså nu är det ju trots allt en Premier League-match på torsdag, men vi har ju suttit och tänkt inför Prag eller Southampton eller vad det än har varit i olika cupspel, att nu skickar man väl ut bara juniorer, och sen så har det ändå kommit ett mycket starkare lag än det vi hade förväntat oss. Så här tror jag snarare, med tanke på att det var landslagsuppehållet också, vi hade ganska bra lyx vad gäller att en hel del spelare kunde vilas där under de veckorna, så skulle jag nog snarare se ett Liverpool som, utifrån vad Klopp anser i alla fall, är det absolut bästa laget och inget annat man tar hänsyn till vad gäller, alltså, några bestämda vilor på spelare. Och sen får man väl börja plocka av spelarna efter en timme istället, om vi förhoppningsvis har kanske både 2-3 och 4-0. Det är ju faktiskt ett lag där det skulle kunna vara 9-10-0 också, men vi ska väl inte sväva iväg så mycket. Men jag ser ett Liverpool som, alltså, för min del startar samma elva som vi spelade här. Luis Diaz, nu minns jag inte om han spelade 1 eller 2, men han var ju i alla fall involverad en del i landslagsfotbollen med Colombia, så skulle väl kunna vara typ Gak på starten istället för honom. Mittfältsmässigt skulle Harvey Elliott kunde gå in istället för en Szoboszlai till exempel, men mycket mycket mer än så hade jag inte gjort mot Sheffield, utan istället plocka av dem efter en dryg timme. Känner vi att det laget vi hade igår typ är det laget vi ska ha, med kanske Konaté undantaget även mot United på söndag, då ja, fortsätt spela det, sätt det och bara gå för strupen och se till att det är avgjort mot Sheffield ganska tidigt.
Ja, och sen är det väl lite som du säger, alltså den här säsongen har vi också vant oss att spela torsdag, söndag jämfört med att man spelar Champions League, och nu är det ändå en hemmamatch och det är sen en bortamatch i Manchester, så det är inga enorma resavstånd kontra att skicka iväg Sala och trupperna till, ja, men till liksom Belgien eller till Prag eller vad det nu än har varit här under säsongen, så att det finns väl egentligen ingen anledning. Fan, de har en seger i ligan har de det här året. Nu är vi inne på månad 4, så att vad fan, det ska väl inte gå att tappa poäng där. Alltså då förtjänar vi inte våran position helt enkelt. Jag vet inte. Nej, vad hade du tippat på Patreon om du hade fått, om du måste tippa ett resultat där? Vi har ändå inte sprutat in mål mot Sheffield de här åren de ändå har kommit upp. Det ska sägas. Faktiskt.
Nej, och vi var ju alltså borta matchen där. Jag vill väl 2-0 målet i typ 90:e minuten i stort. Det är ju faktiskt en match det känns som att vi är slarvade. Sen ska det verkligen sägas att det har varit skillnad på vårt, i alla fall prestationerna på hemma respektive bortaplan. Luton var också en match hemma med skräck där vi ligger under med 1-0. Burnley städar vi ju inte av på det sättet vi kanske hade förväntats heller. Så det, men då är det väl snarare dags för den där avstädningen nu. Alltså, göra som vad fan hade Arsenal när de mötte Sheffield. De hade väl 4-0 efter 13 minuter. Det är väl något så. Kan vi börja byta där efter första kvarten istället? Men 5-0 hade jag kört på Patreon, tror jag.
Fy fan vad gött det hade varit. Jag bara skriver under på det helt enkelt, själv för att tippa något eget. Jag hade blivit så glad om vi bara kunde få om verkligen hade varit som den Arsenal-matchen som du säger, att man hade känt att vara avstädat efter i alla fall. Jag kan till och med ge oss hela första halvlek i och med att vi är som bäst i andra halvlek.
Och så kan man nästan då unna sig att, för jag gillar ju de här midweeken när det ligger schemamässigt så som det ligger på torsdag, där vi har 20:30 av sparken och så är det ju Chelsea Manchester United 21:15, så man kan ju, alltså man kommer ju typ kunna se båda matcherna i sin helhet, men det kan vara så avgjort efter första så man faktiskt kan snegla på misären i Manchester United istället inför söndagen. Så städ av Sheffield. Fan, jag har varit så hård mot dem i många sammanhang. Och Ahmed Hodzic har gett så mycket skit. Så jag fasar bara lite för att det blir att man ska få äta upp någonting här. Men det ska väl inte vara möjligt.
Nej, alltså potentiellt sett på förhand så ska det inte kunna vara det. Men vi har ju blivit förvånade för det. Du nämnde ju många matcher där som vi har haft ganska stora... Ja, men liksom stora problem med och det vi liksom ska föra matcherna på ett sätt, men det har ju peppar ändå, det har ändå löst sig de flesta gångerna den här säsongen, inte precis för andra gången, men det gör det ju inte för något lag, så nu sitter vi ändå i den positionen vi gör, och förhoppningsvis då efter torsdagen så är det 8 matcher kvar, och så får vi se här på, det är väl på onsdag både Arsenal och City spelar också, så att då vet vi ju vad de eventuellt har gjort, att Luton ska bjuda på några mirakel, det tror jag inte, men alltså jävla typiskt med att Watkins linkar ut här i halvtid i helgen inför City-matchen dessutom, det är någon hamstring eller något snackade de om.
Han sparar sig.
Att spara sig till att hoppa över den här matchen och spela mot Arsenal i slutet sen och mot oss. Ja. Nej, vi får väl hoppas han är tillbaka. Villa, de behöver sina poäng som du var inne på, så att de ska väl kunna bjuda City på en match i alla fall.
Ja, nej, men absolut. Vi planerar för att detta är veckans avsnitt. Det får man hålla till godo med. Vi har blickat fram mot båda de matcherna som väntar. Vi kan väl säga, skulle det vara att det blir liksom en 9-0 mot Sheffield och både City och Arsenal tappar poäng, då kanske det var att vi sitter med champagne fredag morgon eller någonting. Så skickar vi ut något extra uppsnack inför United. Men annars får vi tacka och ni får hålla till godo. Patreon.com som du nämnde, Danne, där vi kör tipstävlingarna. Det snurrar såklart vidare. Vi ska in och rätta här Brighton-vinnaren och skickar ju såklart ut gratulationer och vinster från Samdot, så kommer det nya tävlingar i veckan. Så gå in på patreon.com/LFC-podden och kom såklart också ihåg att ni ska in på lfc.se och lösa medlemskap i den svenska supportklubben om ni inte redan har det. Det är en röd, skön, jävla samlingsplats. Så bli en del av den värmen. Håll i varandra under de 9 Premier League-omgångar som återstår. Vi tar sikte på 6 poäng under veckan. Och sen hörs vi här i LFC-podden snart igen.